Innan jag predikar så skulle jag vilja att ni förenades med mig i ett böneämne som ligger långt bort. Nämligen så att samtalsledarna på Alfa-kursen var samlades för en dryg vecka sedan. Och alla känner väldigt inspiration för det som för det planerat en start på Alfa-kurs den 11 september. Och det ligger långt bort tycker vi. Men det är vår och sommar och strax är vi där. Så vi sa att vi vill gärna att ni är med och ber. Tänker på det. Tänker på, har jag någon vän? Ska jag vara med? Ja, och så vidare. Så låt oss tillsammans förenas för det nu i bön. Och ta med dig det hemifrån gudstjänsten här idag. Jesus, vi tackar och prisar dig för att vi alla har blivit förda från mörker till ljus av dig. Och för någon gick det fort, Herre. Och för någon var det en lång process. Vi vill, Herre, lämna detta nu med Alfa-kursen i höst inför dig. Och vi ber dig om din ledning. Helige Ande, vila över oss när vi tänker och ber på Alfa-kursen. Låt det får bli din gärning, Herre, något som vi ser att du är mitt ibland oss. Vi behöver det, Jesus. Vi vill det. Men vi kan inte skapa det, Herre. Så kommer din gåva i detta. Det ber vi om, Far, i Jesu namn. Och skapar du, Helige Ande, ett rum i våra hjärtan där vi kan ta emot vad du säger till oss idag från ditt ord. Vi vill möta dig. Vi tackar dig för att vi får mötas här idag. Amen. Det var en grupp yngre elever som studerade världens 7 underverk. Och så vid slutet av lektionen så bad läraren att man skulle skriva en lista på både gamla och nya underverk i världen. Så gjorde eleverna det, och många av dem skrev ungefär så här: kinesiska muren och Kristusstatyn i Rio de Janeiro och Taj Mahal i Indien och pyramiderna i Egypten och Colosseum i Rom. Och så var det en flicka som satt, hade inte skrivit någonting. Så gick läraren dit och frågade vänligt om han hade svårt att göra det som var ombedd. Jo, men det finns så många, sa hon. Jag vet inte. Ja, men börja, sa läraren, så ska vi se om vi inte kan hjälpas åt i alla fall sen. Och då gjorde flickan det och satte hon igång och skriva, och så skrev hon: att se, att höra, att vidröra, att känna. Och så gjorde hon en paus och så skrev hon: att springa, att skratta, att älska. Den som skrev det här kommenterade följande, och jag citerar: tänk så lätt det är att se på dessa minnesmärken som mänskligheten skapat och betrakta dem som underverk, medan vi inte ens ser de fantastiska gåvor som de flesta begåvats med gratis. Hur är det hos dig och mig? Jag vill dela några tankar från Lukas 17, och där kommer vi att möta 10 stycken människor som inte hade de här gåvorna som flickan räknar upp, men som fick dem. Jag läser från Lukas 17, vers 11-19. På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. Och de stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då han fick se dem sa han: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit så blev de rena. När en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarit. Jesus frågade honom, blev inte alla 10 rena? Var är de 9? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Och han sa till honom, stig upp och gå, din tro har frälst dig. Och jag har funderat lite grann omkring där. Hur ser den här processen ut som leder oss till tacksamhet från djupet av våra hjärtan? Och en sak som jag tror man kan ta med sig från den här texten är att tacksamhet har oftast nöden som startpunkt. Det börjar oftast inte, idag känner jag för att vara tacksam. Det skulle vara väldigt bra om jag är lite tacksam idag. Ja, det kanske vi kan göra för någon sådär lite ytligare grej. Men när det går på djupet, då är det nöden som är kontaktpunkten med vår tacksamhet. Och det kan börja där, mitt i vår nöd. Lukas gör en poäng av att Jesus går, att han tar vägen genom Samarien och Galileen, eller på gränsen mellan de här två områdena. Samarierna var ju förhatliga för judarna. De var ju ett blandfolk sedan långt tillbaka. Och när man ville säga någonting riktigt, riktigt elakt, och det sa man om Jesus, är du en samarier ungefär? Det var det värsta man kunde hitta på. Men Jesus, han går där precis på gränsen, i gränslandet. Och han ger tydligt att Guds vilja gäller alla människor. De här spetälska hade ju blivit de hade blivit så att säga satta i ett läger utanför allt samhällsliv. De hade en egen plats. De fick inte ha några djur, de fick inte arbeta, utan anhöriga fick säkert komma med mat till dem till gränsen. Och så fick de gå och så blev de... De levde en isolerad tillvaro helt enkelt. När man läser om betelska i tredje Mosebok kapitel 13 och 14, så förstår vi att spetälska inte bara var det som vi känner idag. Man upptäckte det någonstans på 40-talet, som kallas Hansens sjukdom, där man, om man inte får hjälp så ramlar alla kroppsdelar av. Jag har själv sett det i Sudan, där människor har varit väldigt stympade till sin kropp. Och det slutar med döden. Men spetälska i Gamla testamentet, det inkluderade också alla andra hudsjukdomar. Det kunde vara stora och mindre sjukdomar. Det gick under namnet spetälska. Men när det gällde spetälska så fick de inte röra vid någon. De fick hålla sig borta från friska människor. De var helt enkelt avskurna. De skulle bo för sig själva. De var isolerade. Och de skulle gå med ovårdat hår och kläder som säckiga och trasiga. Och de skulle skrika på långt håll, oren, oren. Och de hade egentligen ingen aktning och värde. Många trodde att de led under Guds straff. För att om inte någonting gjordes åt spetälskan så slutade med döden. Och då tänkte man, det måste ju vara Guds straff. De levde i en väldigt orolig och omöjlig tid. Och Jesus går alltså. Han kunde tagit en annan väg, för texten anger redan i kapitel 9 att han är på väg till Jerusalem. Men texten anger att han tar vägen mellan Galileen och Samarien. Jag tänker på den här samariska kvinnan, ni vet, där det står i kapitel 4, Johannes. Han var tvungen att ta vägen genom Samarien. Varför? Jesus visste. Det fanns en människa. Det fanns personen som behövde möta honom där. Och jag tänker att den här beskrivningen av situationen från spetälska, det kanske vi inte känner igen oss, men i min förberedelse så kom jag faktiskt då över att någon hade gjort studier på hur det var för de äldre under pandemins tid. Att man först upplevde sig väldigt isolerade och frånskura, och när samhället fick lättnader så hade man fortfarande problemet med att vara avskuren. Det är ju förstås inte samma sak, men det var en slags gränsland. Jag vill lyfta fram det. Ett gränsland är liksom en situation i mitt liv där jag inte tar mig ifrån det och ingen når fram till mig heller. Och Jesus söker sig till de människorna som är där, isolerade, avskurna. Men det är en nöd. Men ändå skulle jag vilja säga med ledning av texten att Gud är faktiskt närmare än vad vi kanske anar i de här situationerna. Det finns ingenting som Gud fruktar. Ingenting som intagit våra liv, som isolerat eller avskurit oss eller fört oss till en oönskad ensamhet. Det finns ingenting som Gud fruktar. Utan han vill komma nära där. Han vill komma till mitt gränsland. Till ditt gränsland. Och det är någonstans där som jag skulle vilja få dig att tänka på din situation. Som kan vara en nödens situation. Eller du har varit i nödens situation. Och börja tänka att där, just där kan din bön, Jesus, mästare, förbarma dig över mig. Den bönen hitta fram till Jesu hjärta, till Guds hjärta. Hur mycket visste de här männen om Jesus? Ja, lite i alla fall. Jesus hade faktiskt helat en spetälsk tidigare. Vi läser om det i Lukas 5. Så kanske budet hade gått att han kunde. De visste tillräckligt mycket för att de skulle fatta tro på Jesu ord. När Jesus säger gå och visa er för prästen, så satte de inte igång och diskutera, utan de litade på Jesu ord och de gav sig iväg. Och det här har ju någonting att säga till oss också. Att när vi kanske tar ett steg, kanske just där i den här nöden vi har. Kanske det första steget är bara Jesus, förbarma dig, bönen. Då är det också ett steg i förtröstan och tro på att Jesus kan göra någonting i min situation. Och kanske vi faktiskt med ledning av texten kan säga att då börjar en process av ett helande. Vad du nu än är för helande vi behöver i våra liv. Då börjar någonting nytt i våra liv. Tacksamhet har ofta nöden som startpunkt. Och jag ger den frågan till dig idag. Vad är din nöd idag? Vad är du ensam och isolerad i? Vad behöver du hjälp ifrån Gud med? För att barmhärtigheten ska nå fram till ditt hjärta. Med ledning av texten så skulle jag vilja säga att Guds kärlek är på väg till din situation. Du är nära honom. Ja, ur nöden så kan tacksamhet leta sig fram. Men det värdefulla med just tacksamhet är att det är också en kraft som påverkar vår omgivning. Jag drar mig till minnes hur det var när jag var 25-26 år, var jag ett par år i Sudan. Och vi hade lite teamkonflikter och någon kille från USA som ville dra iväg med oss och det ena och det andra. Och så kom vår ledare Bertil Engqvist som bodde på Cypern då, och så kom han. Och han var bara, whoop, han var bara så glad. Ja, men Bertil, tänkte jag, hur kan du vara glad? Du vet ju om allt det här. Men han hade lyft det högre upp. Och han kom med en sån kraft in i vårt sociala, lite snärjiga sammanhang, ni vet. Den som har jobbat i team vet. Man kommer väldigt nära varandra. Jag minns själv att jag var så irriterad för jag försökte ha ordning på någonting. Vi bodde fyra grabbar i ett hus. Och så försökte jag ha ordning och så var det någon annan som inte värderade det där med ordning så mycket. Och så vart det som det vart. Men alla som vet när man kommer nära vet vad glädje och tacksamhet har med sig för kraft in i ett socialt sammanhang. Och det finns ju övningar som man kan göra, att till exempel att på kvällen när du ska gå och lägga dig, skriv i en bok vad du är tacksam för, vad som har hänt under dagen. Det är säkert jättebra. Och på ett sätt så kanske man tänker, ja men tacksamhet, det passar ju oss kristna väldigt bra eller så. Men varför är tacksamhet så värd att vårda? Jo, därför, det är just därför att tacksamhet har kraft med sig in i den sociala situationen som du står i, som jag står i dagligen. Jesus visste att för att de här spetelska männen skulle bli återupprättade och intagna i samhället så behövde de gå och visa sig för prästen. Och det här var väldigt tydligt skrivet i Moseböckerna. Och på den vägen, om de spetelska först gick till prästen och visade sig, då skulle de inte bli ifrågasatta senare. Och då skulle de inte behöva förklara sin situation och så vidare. Jesus är väldigt vis. Han vet att falska rykten kan rycka undan mattan för den som har varit i spetälskelägret och nu befinner sig i samhället. Är han verkligen ren ifrån spetälskan? Alla sådana här diskussioner skulle läggas åt sidan om man först gick till prästen enligt tredje Mosebok 14 och visade sig. Jesus var vis. Och jag funderat en del på det här med att de skulle gå till prästen. Det har ju en väldigt djup grund. Det var inte bara att de skulle gå till prästen. I tredje Mosebok så skulle det här ske i tre olika steg. De fick inte gå in i samhället, utan prästen skulle komma ut och så skulle han titta på dem om de verkligen var helade i sitt skinn, om allting var okej. Och så skulle det offras två fåglar. Så vi har blod och det skulle vara vatten där. Och den ena fågeln fick ge sitt liv, den andra får flyga iväg. Och så fick de stanna 7 dagar utanför sitt hem. De fick inte gå in i sitt tält, utan de fick stanna där och skulle tvätta sig. De skulle raka sig, klippa bort allt hår. Så att liksom alla i samhället kunde gå 7 dagar och kolla. Oh, men han där, Jakob, han är verkligen hel. Ja, men är det sant? Jo, men kolla du själv. Jag ska kolla imorgon. Och så kunde hela samhället gå förbi och så kunde man se Jakob har blivit helad, för han är frisk från sin hudsjukdom. Men den 8:e dagen, då skulle man tvätta sig igen och raka allt hår som hade möjligtvis vuxit ut. Och sen fick man gå till uppenbarelsetältet eller tabernaklet. Och där skulle man ha med sig 3 offerlamm. Så, och där skulle proceduren av att en lamm offras skulle man stänka blodet inför ingången till uppenbarelsetältet. Alltså för att säga att nu är du ren för att komma inför Gud. Och så skulle man ta blodet ifrån dofflam, skulle man smörja på höger örsnibb och på höger tumme och på höger stortå. För att liksom säga att nu är du ren från topp till tå. Du kan lyssna till Guds ord. Du kan göra hans vilja och du kan gå hans väg. Och så hade man olja och så gjorde man likadant och så smorde man örsnibben, tummen och tån. Och den lilla olja som var kvar, där hällde man över. För att liksom tala om, nu är du på offrets grund återinsatt som människa i den här sociala gemenskapen. Då var man fri att fortsätta leva sitt liv i glädje och tacksamhet. Jag är inte alldeles säker på att de här nio gick till prästen och gjorde den här ritualen. För det var 5,4 mil till Jerusalem och där skulle det ske. Men man kunde gå till prästen och prästerna när de inte tjänstgör i Jerusalem, de bodde ute i landet. Så det fanns en präst i närheten och den kunde man gå till. Men allt det här vilade på att prästen kunde göra det på offren och blodets och vattnets och oljans grund. Och såklart undervisade här oss om det fullkomliga offret i Jesus Kristus. På offrets grund. På blodets grund är du ren. På blodets grund är du ren idag. Och du är smord med den heliga andes olja på blodets grund. Du har fått del av det fullkomliga offret. Du är ren. Tacksamheten kan flöda från ditt hjärta. Så Jesus var verkligen vis när han upprättade människor. Och de här människornas tacksamhet som fick komma och möta prästen på det sättet, den hade ju närhet till smärtan och lidandet, men den hade också på det sättet en närhet till Gud har gjort mig ren. Så det fanns en kraft i deras berättelse. Och jag tänker att vi har våran berättelse som vilar inte på vår egen gärning utan på Jesu gärning och i den heliga andens kraft. Jag skulle vilja säga den här söndagen, var rädd om den berättelsen. Din egen väg till tro och livsberättelse och vandring med Gud. Men också dina bönesvar som du har fått. Den berättar om vad som har hänt men också vem som förändrade alltihopa hos dig. Det är som ringar på vattnet, det sprider sig. Det finns en berättelse, det finns en sång i vår sångbok 261 som är skrivet av August Ludvig Storm. Han är född här i Motala. Du kanske känner igen den här sången. Tack min Gud för vad som varit. Tack för allt vad du beskär. Tack för tiderna som farit. Tack för stunden som inne är. Tack för ljusa, varma vårar. Tack för mörk och kulen höst. Tack för redan glömda tårar. Tack för friden i mitt bröst. Det där är inte så lätt att sjunga med i alla gånger, känner jag. Men berättelsen om denna mannen som skrev den här sången, det är att han studerade uppe i Stockholm vid Handelshögskolan. Hans liv handlade mest om att ha kul och vara ute och göra spex och upptåg och håna kristna gärna. Men en gång så sitter han på en teater och får en syndanöd. Så han är tvungen att bege sig till Frälsningsarméns tredje kår i Stockholm. Och där böjer han knä och blir en frälsningssoldat och får ett förvandlat liv och får en tacksamhet i sitt liv. Och han var en duktig matematiker, så han var liksom vad man kallar, tror jag, som Frälsningsarméns finansminister, tror jag man kallar. Och så skriver han den här sången Tack min Gud som 29-åring. Skriver han där. Och så är han verksam i den ekonomiska avdelningen i Frälsningsarmén. Men så får han en ryggsjukdom när han är 37 år. Och så sägs det ändå i berättelsen att det fanns inte en gång som man hörde honom klaga, utan han var med i bönerna. Halleluja. Och jag tänker, hade han inte ont? Jo, såklart hade han det. Men han hade mött honom som hade förvandlat hans liv. Som han litade på att han skulle bära honom också. Hans sång, hans berättelse var en oerhörd kraft. Och den finns med än idag i vår sångbok. Så var rädd om din berättelse, dina bönesvar. Berätta om dem när det blir läge. Det har en kraft in i det sociala sammanhanget med relationer som du har. Men vår tacksamhet är värd att vårda, inte bara för att det har en kraft, utan också för att det rör sig mot centrum av våra liv. Den kanske pratar om det viktigaste i våra liv, det är vår bekännelse. Tacksamheten är på något sätt grundtonen i våra liv. Han fann mig. Han är min sång och min glädje. Det är han det handlar om hela tiden. Men tacksamheten är på något sätt, den uttrycker att Jesus har blivit mitt herre, min herre. Jag har ett nytt centrum i mitt liv. Och jag tänker på de här 9 männen. Det absolut bästa händer ju. De är glada, de är på väg tillbaka. Och kan vi sätta oss in i deras situation? Nu skulle de få vara med sina barn. Nu skulle familjen få kunna samlas helt. Nu var de inte utdrivna. Ja, nu började en ny framtid av jobb och så vidare. Och så var det en som vänder. Där och då blir det klart för den här mannen, Samarin, att han har haft med Gud att göra i mötet med Jesus Kristus. Och det finns ingen svar, men jag kan inte låta bli att fundera så här. De här 10, hade de en diskussion om där på vägen? Men ska vi inte vända allihopa? Vi kom till våra familjer sen. Ska vi inte vända allihopa? Nej, jag måste. Hur gick tankarna? Ja, det är ingen som vet. Men vi är ju fria att fundera lite på det. Det står att han vände tillbaka. Och det står i vers 16 eller 15 att han kom tillbaka. Han prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter. Han prisar Gud med hög röst. Att tacka, han tacka. Att tacka, ordet, grekiska ordet är evcharistin. Och i det ordet ingår charis, nåd. Alltså det som kommer ur nåd bringar tacksamhet och lovsång. Och att tacka. I gamla testamentet, ordet tacka kommer från ordet jada som är hand att räcka fram. Och det står både för att tacka och bekänna. Så i tacksamheten fanns den här bekännelsen hos mannen och han faller ner vid fötterna. Om du läser din bibel ska du se att varje gång någon faller ner vid fötterna så är det ett uttryck för Jesus har blivit min herre. Jag tänker på Petrus i Lukas 5 i fiskafänget. Ni vet när han fick så mycket fisk. Petrus kände inte att wow, Jesus! Så var det inte. Han gå bort ifrån mig herre, jag är en synd. Men han förstod skillnaden. Han var en synd. Jesus var helig. Han faller ner för fötterna vid Jesus. Likaså Maria. Det står att hon sitter vid Jesu fötter för att lyssna. Och hon väljer den goda delen. Och här kommer en samarier. En förhatlig människa. Och det första han gör det är att prisa Gud för att han inte är bortglömd. Han är inte förhatlig i Guds ögon. Och han faller ner vid Jesus. Han bekänner honom som mästare och herre direkt. Han har fått ta emot helande, han har fått ta emot livet, han har fått ta emot Gud i sitt liv. Men var fanns de andra då? Och jag tänker ibland så här att det kanske är så här med människor som blir hjälpta av Jesus. Men så glömmer man och så går man vidare. Och så får inte tacksamheten växa. Så får inte Jesus bli herre i deras liv. Kan det vara så? Men jag tror att det kan vara så. Men jag tror också att Gud i sin nåd aldrig slutar att söka en människa. Så min förhoppning är att om man glömmer vem som räddade och gav bönesvaret, så glömmer inte Gud människan han söker. Han går i människors gränsland. Och kan det vara så här i mitt eget liv, har jag tänkt. Jag ropar till Jesus, mästare, förbarma dig över mig i det här behovet. Och så får jag bönens svar. Så blir jag hjälpt, men jag återkopplar inte till honom. Och så har jag tänkt, är det så att jag faktiskt som Guds barn undandrar mig en tillväxt i tacksamhet i mitt eget liv. För jag glömmer honom som svarade, som gav mig anledning att vara tacksam egentligen. Jag lämnar den tanken med dig. Hur är det i våra böneliv när vi får svar? Kopplar vi tillbaka eller går vi vidare bara? Tacksamheten är trons bekännelse och det syns i hela den här samariens kropp. Han skriker, han håller på, det hörs om honom. Men Jesus säger faktiskt att det är trons uttryck. Stig upp och gå, din tro har frälst dig. Och så får han gå vidare i livet, inte som för detta spetälsk utan som Guds älskade barn och efterföljare till Jesus. Låt mig också få säga i avslutningen att den här berättelsen landar ju för mig i alla fall i tre olika områden. För det första i mitt eget personliga liv. Att det finns ett gränsland, men att Jesus inte är rädd för de gränslanden. Han går gärna där. Och vad är ditt gränsland idag? Är det sorgen, ensamheten? Är det känslan av att vara isolerad utan relationer? Vad är ditt gränsland? Den här berättelsen säger att Jesus går till dig. Han är på väg till dig idag. Han känner det och han vill komma med sin närhet, sitt läkedom, sin kraft till dig. Det andra jag tänker på det är församlingens gemensamma liv. På något sätt så är församlingens grundton är tacksamhet. Vi är stämda efter Kristus och där tacksamheten finns ju där barmhärtighet är mottagen. När man lägger något i någons hand så händer det ofta att man säger tack. Vi får komma idag till brödet och vin till nattvarden. Och vi får ta emot allt av vad Gud av nåd har vunnit i Kristus för oss. Ta emot hans eviga barmhärtighet till läkedom och hälsa. Men också ta emot hans flöde som vill skapa en ström av tacksamhet mitt i vår församling. Och så tänker jag på det tredje, så tänker jag att tacksamheten berör också vår relation till andra kristna, till Guds folk i Motala. Att vi tackar och välsignar varandra i vissheten om att det är Herren Jesus hos alla som bekänner hans namn som har sagt stå upp och gå. Att han, Jesus, har gett till varje bekännande kristen en marschorder. Därför rör vi oss tillsammans mot varandra och ut till den stad vi lever i, som jag tror många människor i sitt hjärta, fast man inte förstår, har bönen förbarma dig. Var finns det? Herre Jesus, förbarma dig, skulle vi vilja vara med och säga till dem. Amen. Jesus, jag tackar dig. Tack för ditt ord idag, Jesus. Och jag ber helige ande, ska låta det få växa i varsens liv. Vi är många här idag, Jesus, och vi har så olika situationer och liv. Låt det växa till tacksamhet, Jesus. Mitt i allt det vi går igenom. Låt det få bli en grundton i mitt liv. Av glädje och tacksamhet, Jesus. I denna värld, Herre, som behöver så mycket av hopp, som behöver dig. Låt oss få vara som Samarien, Herre. Som förstod att han hade mött dig. Som vände tillbaka. Jesus, Jesus. Tack för din nåd. Tack för din glädje. Tack för din godhet. Tack för att du söker oss. Tack för att våra gränsländer och situationer inte är okända för dig. Överlåter oss till dig, Jesus. Amen.